Och han den här Hoppa läser från Nehemja, fjärde kapitlet, vers 7-20. När Sanvalat och Tobia och araber, ammoniter och ashdoditer fick höra att Jerusalems sargade murar helades, att bräscherna börjat fyllas igen, blev de utom sig av vrede. De gaddade sig samman för att angripa Jerusalem och skapa förvirring bland oss. Vi bad till vår Gud och satte dag och natt ut vakter till skydd mot dem. Men folket i Juda klagade. Bärarnas kraft rinner ut. Mycket grus är kvar. All vår ork är slut. Muren blir aldrig klar. Och våra fiender sade: innan de vet ordet av ska vi vara över dem och slå ihjäl dem och sätta stopp för arbetet. De judar som bodde i närheten av dem kom till oss och varnade oss gång efter annan för deras planer. Jag satte ut posteringar vid de lägsta ställena innanför blottorna i muren. Jag placerade ut folket släktvis med svärd, spjut och bågar. Efter att ha inspekterat dem sade jag till stormännen, styresmännen och resten av folket: var inte rädda för dem. Tänk på Herren, den store och fruktansvärde, och kämpa för era bröder, era söner och döttrar, era hustrur och era hem. När våra fiender fick reda på att vi kände till deras plan och att Gud hade gjort den om intet, kunde vi alla återvända till muren, var och en till sin syssla. Från den dagen fick bara hälften av mina män arbeta, medan den andra hälften stod med spjut och sköld, båge och harnesk bakom Judas folk som byggde på muren. Även bärarna var beväpnade. Med ena handen arbetade de och med den andra höll de sitt vapen. Och alla som byggde hade svärdet hängande vid höften under arbetet. Hornblåsaren gick bredvid mig och jag sa det till stormännen, styresmännen och resten av folket: arbetet är stort och omfattande och vi är utspridda längs hela muren långt ifrån varandra. Var ni än hör horsignalens ljudet ska ni samlas här hos oss. Vår Gud ska kämpa för oss. Här berättas det om byggandet av Jerusalems mur. Jerusalems murar. En del av folket hamnade i Babel, i Babels fångenskap. Och dit föddes alla de som var starka och alla krigsherrar, alla som till Babels fångenskap, alla människor som hade något yrke. De fattiga lämnades kvar. Vi kommer också ihåg hur Daniel och tre av hans vänner togs till Babels fångenskap. Och där lät konungen välja såna felfria gossar, vackra, visa, mycket kvicka pojkar, förståndiga pojkar som skulle passa att jobba i konungens hov. Och Daniel var en av de här. Och konungen sade att han ska få den mat som man är van vid att äta vid konungens hov. Och de skulle äta konungens mat och deras viner. Men detta passade ju inte för troende unga, så som vi här har en förebild av det. När man reser utomlands som troende ungdom och till främmande orter, då vill man ju leva på samma sätt och vandra på samma sätt och tro som där i hemmet och mitt bland hem Sion. Och på detta sätt bad Daniel, det överste prästen, att prova dina tjänare för 10 dagar. Vi kan ju äta gröt och vatten, bröd och vatten och gröt. Och när det hade gått 10 dagar och man granskade dem, så var de mycket vackrare än de andra. På detta sätt välsignade Gud dessa sina egna i Babels fångenskap. Han var mitt ibland dem och Jeremia skrev till dessa fångar i Babel, till i fångenskapen. Det är förunderligt detta Jeremias skrift när han skriver till fångarna: uppbygg ett uppbygg hus där de kan bo, plantera trädgårdar där ni kan äta, från vilka ni kan äta, och ingå äktenskap och föd barn. Och han sa det också, att tänk på den stadens bästa var ni har blivit förda. I Babels fångenskap skriver så här, att tänk på den stadens bästa. Men sen säger Jeremias också att efter 70 år så ska ni komma tillbaka hem till ert eget land. Och denna vår text berättar om det. Den tiden efter 70 år när Nehemia, han var arbetare hos Persias konung, han fick höra att de ännu, att Jerusalems murar har ännu inte byggts upp. Han blev mycket, mycket ledsen, mycket sorgsen. Han berättade till den otroende konungen denna sin oro. Konungen frågade: varför är du så sorgsen, så ledsen? Sen lovade konungen, han var en barmhärtig konung som förstod Nehemias sorg och problem. Och han sa det: hur länge ska du dröja? Och när kommer du tillbaka? Men denna Nehemia, han förstod den här uppgiften. Han förstod den för sig själv. Han förstod att man skulle börja bygga upp Jerusalems mur på nytt. I den levande kristligheten så är denna Jerusalems mur och dess byggandet av den, det är en förebild för Guds rikes arbete. Och här fick vi höra, här i texten, när Sanballat och Tobia och araber och ammoniter och ashdoditer fick höra att Jerusalems sargade murar helades och att det som hade brustit börjat fyllas igen, blev de utom sig av vrede. De gaddade sig samman för att angripa Jerusalem och skapa förvirring där. Skapa uppror. Kära bröder och systrar, låter det inte bekant för den här tiden? Guds rikes arbete skulle inte få ha framgång i den här världen. Här kom de otroende människorna. De blandade sig bland uppbyggarna så att inte byggandet skulle ha framgång. Denna förföljelse började ju redan i paradiset. Redan i paradiset fanns löftet om kvinnans säd som ska trampa sönder ormens huvud. Här hörde vi i denna text att vår fiende sade: de ska inte se, de ska inte veta förrän vi är mitt ibland dem. Vi dödar dem och förhindrar deras arbete. Så kom dessa fiender med bland dessa som uppbyggde muren för att förvirra, för att de skulle vara så osams att arbetet inte skulle lyckas. Under denna tid får vi be den himmelske fadern att Guds rike, att dess liv och dess lära skulle få vara, att vi skulle vara eniga, att vi skulle vara i en enig kärlek när vi tror och vandrar, att vi skulle leva av tro. Här hörde vi när Nehemja byggde. Så byggde han på en gammal grund. Vad säger du, kära vandringsman? Behöver vi i denna tid någonting bättre, någon bättre grund än det som har räckt för oss ända tills nu? Vår Gud har bevarat oss. Och har vi inte en önskan att vandra i lammets spår efter det tidigare heligas fotspår? Vandra så. Är det inte tillräckligt för oss, denna trygga gamla grund? Det finns, om en sån här vilja till förnyelse får makt, då sätter den ju en och fråga. Så som brodern nämnde i sitt tal. I texten var det om barn, att barnen är Herrens gåva. Den ifrågasätter över det. Är barn Guds gåvor? Eller skulle vi kunna handha saken med eget förstånd, med egna gärningar, begränsa barnantalet och därigenom Guds skapelseverk? Gud är ändå livets och dödens herre. Gud ger livet. Gud vet också när vår tid är full att vi ska dö. En sån här vilja till förnyelse, det sätter också en fråga, ifrågasätta. Den ifrågasätter Guds rikes lära. Är denna lära och detta liv, är det för gammalmodigt i denna tid? Finns det, kan man Bibelns ord som har skrivits för 2000 år sedan, gäller den längre i denna tid? Jag kommer att tänka på från förra århundradets början, den tiden då det till Lappi, till Kittilä. Det gick många predikanter från norr för att hämta högre kristlighet. Man borde ha väckts på nytt. Denna tidigare trygga tro räckte inte. Dit gick många predikanter från söder för att höra en ny lära, hämta en ny lära. En ny lära som skulle ersätta den gamla. De kristligheternas böcker berättar om dessa predikanter att det var bara en broder, Matti Suo från Helsinki, som kom tillbaka, gjorde bättring och kom tillbaka till sin gamla tro. För de andra gick det så att själafienden fick föra dem vilse från denna enda rätta levande tro ut ur Guds rike. Under denna tid får vi verkligen be att det skulle räcka för oss, denna gamla grund som är redan lagd, den grund som vi har tytt oss till ända från barndomen, som vi har litat på. Här hörde vi också att Judas sa det: bärarnas kraft rinner ut, mycket grus är kvar, mycket jord är kvar. All vår ork är slut, muren blir aldrig klar. Vi har upplevt detta ofta i Guds rikes arbete. Man blir också trött, det blir tider av trötthet. Där i byggandet av Jerusalems tempel så var tyngden av jorden så tung. Den blev ett hinder för Guds rikes arbete, precis som om den blev. Och jag tror, även om alla dessa mötesarrangemang fungerar bra, så tror jag att när man arrangerar möten under flera års tid så kan man bli trött. Och här säkert har man ordnat dessa möten här med den trosbönen att Guds rikes evangelium, det Guds rikes kallade evangelium, kallande skulle få ljuda och kalla så att en sådan människa som jag ännu inte har hittat Guds rike och Guds rikes nåd och förlåtelse för sin egen del, att en sådan människa skulle få höra Guds rikes kallelse för sin egen del. Att den också skulle väcka den människan och bära god frukt. Att en sådan här människa skulle börja tro. Jag tror att för detta, det är därför vi ordnar detta möten. Så som för 2 år sedan i Liperi. Vi var i Liperi stormöte eller sommarmöte redan. Och vi ordnade detta. Så talade vi sinsemellan att dessa möten är det lönt att hålla. Även om bara en människa får bättringens nåd. Men det är inte heller någon fordran. Utan när missionsmännen kom tillbaka från sin missionsresa. Och man frågade dem. Var det någon som gjorde bättring? Och dessa predikanter svarade. Det var inte någon som gjorde bättring. Men de som hade blivit hjälpta till tro. De ville ännu tro. De ville förbli i tron. Och därför har dessa sommarmötet i Loppi ordnats säkert. För att de som har blivit hjälpta till tro skulle bli förfriskade och tröstade. Och att Guds rike skulle se kärt och vackert ut. Att det är lönt att ännu vandra i detta rike och tro. Och här hörde vi sedan att de som byggde muren och bar bördor. Att de gjorde arbete med en hand och i den andra handen hade de ett vapen. Att alla som byggde hade ett vapen i det. Och de som byggde och den som blåste i hornblåsaren, han gick bredvid mig. När Jerusalems, det var speciellt svåra tider när Jerusalems mur byggdes. Där arbetade med svärdet hängade vid höften. Man arbetade med den ena handen och med ena handen och i den andra hade man ett svärd. Det var säkert inte den här köttets arm utan det var Guds ord. Så som det är också i denna tid. Att vi strider, vi kämpar med Guds ord mot själafienden. Och allt det som kommer från själafienden mot det. Och här hörde vi att och jag sa det till stormännen, styresmännen och resten av folket. Arbetet är stort och omfattande. Och vi är utspridda längs hela muren. Långt ifrån varandra. Var ni än är när hornsignalen ljuder. Ska ni samlas här hos oss. Vår Gud ska kämpa för oss. Så har det alltid varit. I all tid. Att Gud kämpar för sitt rike. Jag kommer ihåg en kär broder. När han talade för många år sedan. Från Ryssland. Från detta stora Ryssland. Tänk när vi har detta stora Ryssland. Hur ska han? Han var den enda predikande brodern. Hur ska han orka föra fram Guds rikes evangelium i ett så stort land, ett så stort område. Men när Gud genom sin ande fick uppenbara för honom att om han tar hand om saken bara på en liten sektor, ett litet område för sin egen del. Och så är det också idag, att vi var och en där på vårt lilla område med de möjligheter och gåvor som Gud har gett oss, vi ber att tjäna i de uppgifter som vi har blivit kallade till. Och som när Jerusalems mur byggdes, när vi hörde, så är det Gud som kämpade för byggmännen, för dem. Och han var ibland, det var nödvändigt att samlas. När hornsignalen ljuder ska ni samlas ihop för att tala om var vägen till himlen går. Vi vet, kära vänner, att i den levande kristlighetens historia under de senaste årtiondena har vi behövt komma tillsammans ofta och tala om var går vägen till himlen. Är vi fortfarande i denna enkla barnatro, i det gamla heligas fotspår, på samma sätt på Jerusalems mur när Israel var i krig mot amalekerna. Och Moses hade en viktig uppgift. Han skulle be för Israel. En lika viktig uppgift hade också den här mannen vid Jerusalems mur. Här fick vi reda på att alla orkade inte bygga. Men de arbetade, var och en. De gjorde det på den plats där de skulle arbeta, på sin egen plats. Någon bror och syster kan tänka att jag är så gammal, jag duger nog ingenting till i Guds rikes arbete. Men det är mycket värdefullt att vi får be. Vi kan be för Guds rike, att Guds rikes arbete skulle ha framgång. Så som dessa arbetade vid sina, där de sov, så uppfattar jag det som här, makaushåren, där de sover och ligger. Jag kommer ihåg under de senaste åren att man inte var i den form och skick att man skulle orka gå till mötet, men den här människan bad för Guds rikes arbete. Han bad när han visste att när jag har tur att predika, att Gud skulle hjälpa mig och ge ord genom sin helige ande, ge det tal som är till Guds rikes uppbyggande. Och också när vi pratar om Herrens krig, när vi har pratat om Herrens krig, när Israel stred mot amalekierna, så som jag redan sa det, så var Moses där. Han bad för Israel. Men Moses blev också trött ibland. Men Aaron och Hur, de höll Moses händer uppe. Och där hans händer var uppe, då höll Israel på att vinna. Men när Moses händer gick ner, så höll Israel på att förlora. Men i slutet på detta kapitel, här är skrivet så dyrbart att Herren hade kriget mot amalekierna. Herrens krig. Det är Herrens krig allt. Gud strider för oss. Gud kämpar för oss. Min broder och syster, du får vara vid tryggt mod, broder och syster. Kanske vi frågar i denna tid, Vad är ett rätt förstånd? Vad är en rätt lära? Var går vägen till himmelen? Själafienden, han går omkring som ett rytande lejon. Vi kanske ofta tar för mycket press på oss själva, sorger och besvär. Men även i denna tid är det Herrens krig. Och denna psalm 149, den har blivit mycket kär för mig. När i varje dop sägs denna psalm 149. Och när det där i slutet sägs: innan jag hade levt en endaste dag var alla mina dagar räknade. Så är varje liv. Det är tryggt i den himmelska faderns händer. Varje dag, varje stund. Men här, att vi ska verka, så fortsatte vi arbetet. Medan hälften stod med sina spjut från gryningen till dess att stjärnorna började synas. Det var också nu som jag sa det till folket: alla skall tillbringa natten inne i Jerusalem, tjänarna också, så att vi kan hålla vakt om natten och arbeta under dagen. Dessa väktare av Jerusalems murar, deras arbetsdag, den har tagit slut. Vår uppgift är i denna tid att vara vid Jerusalems murar och vakta dem. Vakta dem och här sa man speciellt på, tryckte man att ni måste vakta på natten och arbeta på dagen. Själva fienden på den är speciellt under nattens timmar, då arbetar han speciellt. Så som jag har hört på någon inledningsanförande, hur till exempel detta datamaskin med nätkonnektion som är så nyttig och som jag inte kan vara utan i mitt dagliga arbete. Jag kan inte vara utan nätet. Men där finns också de här farorna på nätet. Och speciellt så lockar den på nattens timmar. På denna tid som vi lever så behöver vi all Guds nådevård så att vi ska bevaras i tron. Och vår trygghet, vårt beskydd är Guds nådes rike. Guds nådes rike, det är en boning. Det är ett hus där alla synder, alla fel förlåtes av nåd. Och det kostar ingenting, det är kostnadsfritt. Allt är försonat på Golgatas mellersta kors. Vi har ett så gott rike, så som Sakarias har skrivit. Och se, jag såg en ljusstake helt av guld. Och där var en bägare över den. Och där var 7 lampor. Guds rike. Även i den här tiden ger Gud i sitt rike en fullkomlig ljusskina. Fullkomligt ljus skina. Där fattas ingenting. Som enskilda människor hamnar vi i synd och fel. Men i Guds nådes rike, det är även i denna tid. Gud har gett allt sitt ljus. Och framför allt är det mitt ibland detta rike öppna källor mot synd och smuts. Vi får be att vi skulle bevaras i barnatro, i denna trygga barnatro. Som här är många små pojkar och flickor. Att vi skulle få bevaras i denna trygga barnatro ända fram. Och Israels folk, när de vandrade mot det förlovade landet. Där var också mycket gnäll. Där var trötthet. Man var utmattade. De klagade till Mose och Aaron. Att varför har ni tagit oss hit till ödesmarken för att dö? För att lida av hunger. I Egypten skulle vi haft mer att äta. Men Gud hade släppt detta folk fri. Från Egyptens, från faraos makt. Men Gud lämnade inte sitt folk i nöd under ökenvandringen. Gud lät det regna. Detta dolda manna. Himmelens bröd. Där fanns en begränsning. Att man bara kunde äta det för en dag åt gången. Man kunde bara samla för en dag. Men vi kommer ihåg att detta Israels folk, det var inte tillräckligt. Detta råd räckte inte för alla. Utan det var många som samlade för kommande dagar. För kommande veckor. Men maskarna kom och åt denna mat. Har du, min bror och syster, ibland tänkt så här tillsammans med mig? När jag ofta har tänkt att månne man bevara sitt tro imorgon, om en vecka och nästa sommar. Men det räcker för oss. Vi är dagens barn. Det räcker för oss. Att vi får vandra som dagens barn även idag. Och nu, kära vän, alla synder och tvivel är förlåtna i Jesu namn och blod. I Jesu namn och blod. I Jesu namn och blod välsignar han. Alla synder är förlåtna in till frid, frihet och glädje. Vi har ett gott rike. Det finns inget bättre rike någon annanstans. Ända nu till slutet kommer jag ihåg en broder. Minns jag en brors personliga erfarenhet. När han som otroende sökte, var är Guds rike? Var är nåden? Var går vägen till himlen? Han gick på många andliga möten. På varje ställe sade man till honom att han borde göra de och de gärningarna. Först sen skulle det vara möjligt att komma till himlen en gång. Men med detta Guds rike, men när han kom in till Guds barns möten, Där visar man inte att han skulle göra någonting. Inga villkor. Utan du får som gåva och av nåd. Får du tro dina synder förlåtna. Det är ett så gott, det här är ett så bra rike. Mina bröder och systrar. Ni och unga också. Var beflita er om att vandra med ett gott samvete. Världen lockar er säkert. Och den skulle locka er att se vad som finns i världen. Men en sådan resa kan verkligen vara öde. Den kan vara en sådan att du får inte bättringens nåd från den. Men på detta stormöte ber vi att en sådan vandringsman som har gett upp barnatron, att en sådan skulle få bättringens nåd att komma tillbaka och att Guds kallande röst skulle väcka honom eller henne. Så kära vandringsmän, så får vi tryggt tro även i denna stund. Vi får tro tryggt och vandra tryggt i detta Guds nådets rike. Och vi får tro på det och lita på det, att vi i denna enkla tro ärver vi den eviga äran i himmelens hem. En gång säges det till oss: kommen in, mina faders välsignade, och äg det riket som har berätts för er från tidernas begynnelse. Där kommer vi inte längre ihåg att vi har varit i krig, där allt är underbart och fint. Vi har inte heller gamla Adam med. Och jag frågar också för min egen del: får jag tro alla synder och tvivel och frestelser förlåtna? Jag vill tro tillsammans med er. Så får vi bli kvar i Jesu nådeords välsignade beskydd. I Jesu namn. Amen.